Hallå, Lisa Bjurvald.
Hej, Margret Atladottir. Så formellt.
Så formellt. Hur är läget?
Det är bra med mig. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag måste säga att jag är så extremt jävla trött idag dock.
Men usch.
Ja, det är väl den här jävla vårtröttheten som, som har... Som jag har fått. Som, vi får köra på ändå.
Det tycker jag vi ska göra. Jag ser att du har en härlig stor rejäl kopp kaffe framför dig. Se om du kan plöja igenom den här under tiden.
Ja. Det är onsdag morgon idag. Och igår morse så vaknade jag och vaknade till en flash från Aftonbladet som flashade ut, eller pushade ut, inte flash, push. Som pushade ut ett stort grävjobb som Kenan Habul har gjort för Aftonbladet.
Ja.
Vad var det för något?
Det var ju väldigt spännande. Det är liksom en slags Aftonbladet exposé över Sverigedemokraternas försök, väldigt misslyckade försök att skapa ett slags medieimperium. Och vi som har följt dem genom åren känner ju till många av detaljerna, men absolut inte alla. Det är mycket nytt som har tillkommit. Framförallt så är väl det här grävet värdefullt. Ett, därför att det visar kopplingar till så kallade liksom, personer ur etablissemanget eller mainstream-personer. Som Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström. Som inte, ska man säga, liksom på något sätt har varit ute i kylan sen han slutade från den posten 2003. Utan han har ju varit kolumnist på ledarsidan till exempel. Samtidigt som jag har varit där som ledarskribent och redigerat hans texter. Och han har uttalat sig i panel och så vidare. Han är nu bosatt i USA. Så hela den kopplingen, deras olika kopplingar med så kallade normala människor. Men också tycker jag den var så bra för att den tog ett helhetsgrepp. Vi och liksom medievärlden och andra mediebevakare har ju gjort såna här liksom småstick, att nu är det bråk på deras tidning Samtiden och vem är det egentligen som finansierar Avpixlat, och det har framkommit att det är Kent Ekeroth och så vidare. Men det här är något annat. Vad tycker du? Visst var det imponerande jobbet?
Väldigt imponerande, väldigt omfattande. Det kändes som att så fort man hade läst en del i reportaget så liksom, kom det typ en ny del. Och att det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Jag fick dock lite ont i magen när jag läste det. För att jag tycker liksom att nästan alltid numera... så det är liksom, man vet att ingenting biter på SD, och ingenting biter på SDs väljare. Så jag fick lite så här, ont i magen och reportens vägnar och Aftonbladets vägnar, alltså, för att oftast så blir de här liksom rasisterna blir så jävla förbannade om någon granskar SD, om någon ens nämner SD för det första. Och det bara känns som att ingenting, ingenting biter på dem. Ingenting liksom skakar om dem i grunden. Ingenting får partiet stöd att minska. Så att, lite den känslan hade jag medan jag läste. För att det var ju verkligen oerhörda grejer som kom fram.
Men jag tror så här, vi journalister, vi måste ju försöka släppa det där. Jag kände precis likadant, att om det inte händer något med väljarsiffrorna efter järnrörsskandalen, och de här öppna nazikopplingarna, man demonstrerar på så kallade folkhetsdemonstrationer sida vid sida med högerextremister. Kommer komma en liknande sån demonstration på söndag här i Stockholm. Folk ser jag uppmanar på Facebook att gå dit och fota Sverigedemokrater och verkligen belägga deras kopplingar till extremhögern. Det behöver man nästan inte göra längre. Man vet att de finns där. Och det är klart att jag känner som du, att men vad ska då det här göra? Det här är ju inte lika liksom hårt och militant på det sättet. Det är ögonfallande av andra skäl. Men vi får väl sluta tänka så, att det här måste liksom sänka dem, det här måste ge någon effekt. Journalistiken, den granskande journalistiken måste fortgå även om den inte får den här önskade effekten. Vi kan inte vara de här som bara påverkar opinionssiffror. Alltså, journalistiken är också till för att informera. Och om, och det verkar ju som det här, eller hur? Svenska mediekonsumenter, de blir verkligen upplysta nu. I år efter år sedan SD tillträdde i riksdagen 2010 så har de fått se att den här och liknande granskningar. Så vi snackar ju nästan varje vecka. Stora rikstäckande tidningar och små lokaltidningar. Ytterligare en obehaglig SD-politiker som har sagt de mest fasansfulla saker om muslimer precis nu i dagarna. Alltså saker som inte ens, för jag för en gång skulle inte ens tänka upprepa här för att det är så groteskt. Och liksom våldsäggande. Men det har ingen effekt.
Nej.
Och då får vi väl nöja oss med att vi är informerande och det här är en demokrati och folk fattar sina egna beslut utifrån mediernas goda jobb.
Jag men håller helt med.
Men så sorgligt där från en demokratisk synvinkel att man ändå då väljer att lägga sin röst på ett öppet antidemokratiskt parti som SD är.
Alltså, jag håller verkligen med dig. Att det, alltså, i en perfekt värld så vill man inte så här, behöva tänka på ja, men eventuella konsekvenser eller icke-konsekvenser efter ett sånt reportage. Det var ju ett väldigt, väldigt bra reportage bara i sig. Liksom. Mm. Men i ljuset av liksom de flesta andra gräv, politiska gräv, alltså om vi tittar
bra poäng, jättebra poäng.
Om vi tittar typ så här, hur många som har så här, lämnat sina uppdrag, avgått, alltså vi har liksom men den typen av, vi tittar på kommunalskandalen, alltså där det blir liksom omedelbara konsekvenser, alltså det är ju också en, alltså faktiskt journalistikens uppgift att liksom vara på medborgarens sida mot den korrumperade makten liksom. Ja, och man vill ju ändå, man vill ändå se att någonting händer. Man vill ändå att någon liksom så här bara, ja men nej, att ja men du vet att folk inte tolererar sånt här.
Jag och som det var på Kommunals hemsida, den vanligaste frågan som förekom där, hur går jag ur Kommunal efter den här skandalen?
Ska vi kolla för skojs skull om det är någon som har velat lämna SD på grund
av absolut, gör det.
Shady beteenden.
Ja.
Det
men du vet, ingenting, det är precis som du säger, det är, någon, det är liksom mer en tefloneffekt, det är mer en gåseffekt, det är någon slags så här bombdrevsäker rustning då nästan. Ja. Och det man landar i gång på gång, och det är verkligen så att man kan jämföra med hur det ser ut i övriga europeiska länder med liknande partier. Gång på gång så får man faktiskt landa i den här slutsatsen numera år 2016 att väljarna vet vad det är de röstar på.
Mm.
De vet vad de står för, de vet vad de tycker och de vill ha det här. Antingen för att de håller med om det eller för att de är beredda att göra vad som helst för att det de tror då är fälla makten. Eller som Hans Bergström sa, vad var det, välta bordet. De är så desperata efter förändring eller efter att få den här aggressiva anti-invandringspolitiken att de är medvetna om det här nu. För herregud, man kan ju inte säga nu längre att det är något som bara morgontidningsprenumeranter eller akademiker eller något liksom är medvetna om vilka SD är. Mm. Det här är ju överallt i gratis sociala medier, det sprids, det är gratis kvällstidningstexter. Det här når ut till liksom så kallat vanligt folk, det gör det.
Det är ju lite intressant också, alltså, kommer du ihåg den här det här fotot på Marcus Birro och Linus Bylund när de sitter och käkar lunch eller vad fan det är,
ja,
på en krog. Det blev ju lite liv om det. Mm. Och ja, men i den här granskningen kan man ju så här följa lite vad som hände innan den lunchen. Alltså, bara några veckor tidigare så hade ju då Marcus Birro fått ett erbjudande av SD-tidningen Samtiden om att medverka där, skriva krönikor, göra podd bland annat, göra tv.
Alltså watch out av på den.
Nej, men alltså att bli en profilerad medarbetare för Samtiden. Mm. Mot ett arvode på 37 000 kronor. Det var liksom det skulle ske. Och sen så går de och käkar lunch och den bilden kommer ut och Marcus Birro går ut och säger att han, det var bara en vänskapslunch, att han inte delar liksom värderingen och så vidare. Och så vidare. Det var lite intressant alltså, att man fick veta att det var alltså, att så många så här etablerade personer har haft så tät kontakt, alltså så här affärsmässig kontakt med SD.
Ja, och det är även två finansmän, vad jag förstår så här, de är väl inte namngivna, eller hur? Som har sagt att om ni kan få in liksom personer som Hans Bergström, då är vi också på. Och det är ju det här, man liksom fruktar, det kommer ju komma en sån här större vattendel. Vi har haft enskilda personer, enskilda kronikörer, liksom tyckare som mer eller mindre öppet har gått ut och sagt liksom, ja, men vi är på deras sida och vi har hela Marcus Uvell, hela Svenskt Näringsliv-grejen. Men det har ju fortfarande inte kommit någon sån här rejäl person som blir den som får alla andra att följa efter.
Exakt. Det har inte tippat över än.
Nej, men det är verkligen så att vi befinner oss i tiden innan den vattendelningen kommer komma, eller hur?
Ja, men det är ju, kan man ju verkligen uppskatta då, den här, alltså om man ska titta ur opinionsmässig vinkel, ja, då kan man ju uppskatta det här grävet liksom, eller det här jobbet, just för att det kanske får folk att tänka 2-3 gånger på att så här, vad fan det är de håller på med och vilka de här människorna är, alltså vad det är för parti och vad de har för liksom värderingar. Det, jag hoppas det i alla fall, så att vi inte så att vi inte kommer dit men som du säger att en person ansluter sig eller liksom co-signar SD och sen så följer alla andra efter, alltså hela näringslivet, typ
av ideologisk eller ekonomisk ledargestalt liksom, troligtvis från Stockholm.
Vem skulle det
flertal namn, och jag kan säga så här, det är inget jag tänker säga nu.
Nej.
men alla de som jag fick så mycket skit för några år sedan, som jag menade att till exempel Timbro under Marcus Ovell ledning går i en väldigt obehaglig riktning där man öppnar upp för liksom invandringsfientliga partier. Mm. Så fick man höra att man var paranoid och så vidare, men allt det har ju visat sig vara sant.
Men du är bara synsk.
Nej,
du är inte
synisk.
Paranoid.
Du är synsk.
Ja. Det är jobbigt att vara paranoid när man alltid har rätt.
Ja, visst är det. Ja. Det är en klassiker. Det vill jag ha på en t-shirt i sommar. Men jag tänkte säga så här, du vet att jag håller på med mitt Facebook-experiment.
Ja.
Som alltså, liksom börjar bli mer och mer av ett vanligt så här Facebook ändå, mindre ett experiment. Men just när det gäller såna här gräv, då märks det ju vilken liten bubbla man har skapat. Och det, ja, men det är ju liksom, folk är ju med i världen och man är intresserad av att följa liksom andra skribenter och så vidare. Och alla hyllar ju det här jobbet och allting. Så där är man verkligen tvungen att medvetet gå in i alla SD-älskande grupper och se, det har ju liksom inte ens registrerat, så har du gjort det så är det liksom, aha, ja, det är ytterligare en jävla korrumperad journalist som snackar skit. Där ser det så otroligt annorlunda ut. Och så har du alla de här hundratals tummen upp i ens egen FB-bubbla. Så det blir intressant att se liksom hur länge man orkar ha Facebook och verkligen medvetet gå in för att få sin annan bild. För det är ju jättebekvämt. Alltså jag känner ju verkligen att det är inget fel på världen alls när jag är på Facebook.
Den är
alla,
perfekt.
Ja, alla tycker precis likadant som jag. Och gud, vilket bra jobb. Och vad är fel på de här politikerna och de här åsikterna. Och otroligt mysigt har jag där med allt. Jag sitter och klickar like på allt. Ibland så bara ser jag hela mitt flöde. Jag bara klickar tummen upp på de första 10 grejerna. Sen orkar jag inte mer. Sen stänger jag av. Men så får jag, vad bra. Och titta vad den här har gjort. Den här personen har varit ute och gör flyktingar. Här har någon åkt ner med de här båtarna och räddat. Mm. Här är någon som har skrivit en anti-SD-artikel. Ja. Så.
Men jag såg att
den positiva hjärntvätten fortsätter liksom.
Jag såg någon, jag har ju verkligen exakt samma bubbla.
Mm.
Och typ även på liksom Twitter och ja, men verkligen på alla kanaler som man hänger på. Men jag såg någon tweet från en SD-politiker som liksom hamnade in i mitt flöde, typ retweetades in i mitt flöde, och deras inställning är ju typ så här: ja, men titta nu medierna, varför granskar de inte S på det här sättet, varför granskar de ingen annan?
Ja, det är så roligt, så bara, där kan vi snacka bubbla.
Men där snackar vi bubbla. Alltså har de ens liksom, det är det enda, alltså så här, kolla på Miljöpartiet, kolla på S, kolla på, alltså nej, jag fattar inte att de verkligen tror att de är så jävla utsatta och så jävla att de fortfarande tror att de är liksom den här underdogen när de uppenbarligen då
är alltså, de enda som kommer levande ur ett jävla drev.
De är etablissemanget. De sitter ju liksom och håller hand med liksom några av de rikaste människorna i landet. Alltså det finns ingenting som är underdog med dem. Det finns ingenting som är det längre.
Nej, verkligen.
Nej. Men bra gräv.
Ja. Däremot kanske de skulle kunna medieträna andra politiker och se hur, alltså såna kurser SD lärare, hur överlever du ett drev, eller alltså, hur så går du helt opåverkad du det?
Tänker du på Miljöpartiet?
Ja, alltså jag tänker lite på den här texten om medieträning, så jag ser att vi både du och jag har delat och tummen upp att den är suverän. Det är Johan Hilton som har skrivit i Dagens Nyheter en väldigt rolig och vass text om politiker som liksom medietränas tills varje litet korn av deras egen personlighet och mänsklighet är utraderat, och som verkligen bara sitter som robotar och liksom rader upp långa haranger. Berätta, du tyckte också, okej, vad var det han skrev om Fridolin som var så träffande?
Men för det första så måste jag säga att jag är så glad att Johan Hilton har börjat skriva krönikor.
Tack gud!
Alltså han är verkligen, hoppas inte han tar illa upp om jag säger så här, men han är så här, den perfekta typ, han är lite så sur gubbe. Ja. Förstår du?
Jag tror alltså, han är som Johan Kroneman innan det slog över i för mycket.
Ja, men liksom, exakt, han är liksom den typen av sur gubbe som man bara älskar. Som är för fan vad underbart.
Ja.
Vi har alla en sur gubbe inom oss.
Ja.
Vad fan var det han skrev om Gustav Fridolin, han skrev såhär: Gustav Fridolin verkar tro att han var med på minuten, rabblade talepunkter utan att låta sig stoppas, svarade på allt annat än frågorna, filibustrade i största allmänhet. Och nej, men han är verkligen arg på det här. Och såg du den här intervjun med Gustav Fridolin och Isabella Lövin?
Vet du, jag försökte titta lite grann, men det var så plågsamt. Just därför att han håller såna långa haranger. Det är som att han står och håller en monolog som inte har någonting med verkligheten att göra. Ja. Han är liksom lite utklimat. Man kan ta honom och sätta honom mot en bluescreen och det kan vara liksom vad som helst.
Det står så här.
Så, klarade du av att se det? Eller vågade
han, han skriver så här. Så här skriver alltså Johan Hilton om Gustav Fridolins intervju eller medverkan i Agenda i söndags. Här stod ett ungt språkrör och lät som en åder förkalkad papegoja.
Åh, det är så bra.
Intervjun, eller vad man ska kalla det, fick till och med Åsa Romson att framstå som ett under av klarhet. Hon var åtminstone rak. Låt vara att hon fullkomligt saknade överjag i debatter.
Ja, det gjorde hon ju. Ja. Eller gör. Ja.
Men ja, nej, men den här intervjun, jag tyckte det var så jävla jobbigt. För att dels så man fick lite så här intrycket av att man kommer aldrig någonsin få ett rakt, alltså ärligt svar från den här personen.
Nej.
Alltså, för att det var ju ändå en relativt hård intervju. Alltså, det var ju så här, men ja eller nej. Ja. Alltså, vad menar du? Svara på frågan. Ja, så här. Ja, ja. Så, och det kändes jävligt konstigt. Alltså att han har blivit så drillad och polerad.
Det otäcker jag väl att han vet att han kommer undan med det. Därför att vad ska de göra? De kommer ju inte bryta.
Nej.
Johan Hilton hade väl någon kul idé där om att Agenda kan få vara lite hur långt som helst. Ibland kan det vara 20 timmar långt på söndagkvällen. Man bara låter kameran rulla tills man får något svar.
Ja.
Men något utopiskt liksom förslag. Bättre är väl att säga att till de här personernas presstalesman eller fan där, kom inte hit om ni inte kan svara på frågorna på ett annat sätt, därför att det är för frustrerande för våra tittare om ni agerar som tidigare, och vi vill ha ett löfte från er att vi kommer att få raka svar på det här och det här. Och då får man väl hellre som journalist känna att om det är någon fråga de absolut inte vill ta upp, hellre då och liksom stryka frågan 5 av 4, men att kräva raka svar och veta att man kommer få det enligt avtal liksom på 4, än att utsätta tittarna för de här jävla egomonologerna som pågår. Men sen så är ju Gustav Fridolin och de här är ju liksom ett case i sig. Det finns ju en anledning till att han är på omslaget av boken som heter Broilers, som handlar om de här ungdomspolitikerna. Jag såg att det var flera som skrev på Facebook om Löfven i USA, att det var så härligt att han bara we're not drunk yet och lite såna härliga raka bondskämt. Och folk skrev om det på ett uppskattande sätt, och jag är benägen att hålla med. Att hellre en person som är lite av en liksom gruvbuffel i internationella så här cocktailmingelsammanhang, än den här personen som står och är fan, du vet, så här knappt 30 och precis som han säger bara står där och liksom har fått någon robotinläsning. Nej, men eller hur?
Nej, men jag
hellre naturlig charm.
Absolut. Har du, apropå broilers, har du läst Maggie Strömbergs bok om Miljöpartiet som heter Vi blev som de andra, tror jag.
Nej, jag har faktiskt inte. Jag har fått recensionssex och har bläddrat i den. Men jag ska inte ljuga. Du vet att många säger att de har läst böcker när de menar exakt det. Jag har fått recensionssex och jag har bläddrat. Ja, jag försöker vara ärlig. jag har läst ner sidor. Den är skitbra.
Den är så bra, och alltså, jag vill verkligen rekommendera alltså, att läsa den just nu
är så kul.
För liksom allt som de senaste veckorna, det som har hänt i Miljöpartiet och liksom att titta på bara så här, opinionssiffrorna, har de under 4% i senaste mätningen eller någonting? Och byta av språkrör, alltså, det är så intressant.
Ja, det är det.
Så läs den, och det fick mig att tänka att det borde skrivas fler sådana böcker om partier.
Ja.
Alltså, jävlar vad intressant det är. Liksom. Ja.
Framförallt borde de väl nå ut lite bredare. Mm. Alltså, jag vet att det där är sånt som det har liksom snackats om det i liksom vissa kretsar och det har recenserats lite grann. Men det är så här, du vet, de fokusläsande liksom, storstadsmedieeliten eller whatever. Det där är ju någonting som vore jävligt intressant som man kunde få in i samhällsvetenskapen, alltså redan på gymnasiet, en sån bok. Titta här, för att det vet fan om man läser idag. Det tror jag inte. Att den verkligen når ut bredare.
Det är väl för politiskt.
Ja.
Men grejen är att
man får ju ta liksom en bok om SD, en bok om Miljöpartiet eller något sånt där.
Nej, men precis. Men grejen är att jag hoppas lite, eller hoppades, vi får väl se hur länge liksom Miljöpartiets skandaler fortsätter här.
Ja.
Nej, men jag hoppas att de här liksom skandalerna, mm-hmm, kan vi väl ändå kalla dem, att de innebär att, eller leder till att den här boken då, Vi blir som de andra, mm, faktiskt blir, alltså når utbrett.
Ja.
För det är,
ja,
ju lite därför jag hade, mm, nog inte kanske så här slukat den, nej, om, nej, det inte var så att det har varit så mycket, ja, men interna stridigheter som, mm, har, mm, kommit ut offentligt där. Mm. Så att jag hoppas verkligen att den når utbrett och, mm, att många läser den.
Mm.
Väldigt, bra, väldigt bra.
Ja, bara en liten parentes. Jag såg någon skriva om att det går bättre för feministiskt initiativ än vad det har gjort på många år, tydligen. Mm. Men att det inte skrivs någonting, nej, om det. Kanske var det till och med ni på Politism som skrev någonting,
ja,
om det.
Kanske. Ja, kanske. Vi har snackat, mm, lite om dem, ja, på jobbet. Att de har ändå, alltså, ja, men, ja, nu är man lite slängig, men att de, ja, ändå verkar ha så bättre typ klasspolitik just nu, mm, än S.
Mm.
Alltså, om man, ja, ja, men du vet, ja, alltså, att de ändå verkar göra lite bra grejer, eller så här, det verkar gå bra för dem.
Ja, men det måste väl dessutom finnas en chans nu när Miljöpartiet ligger så risigt till.
Var tror du alla de väljarna rymmer? Alltså från MP?
Ja, du vet fan, alltså, MPs väljare är ju väldigt speciella, ja, enligt alla undersökningar. De är ju liksom speciella på det sättet som när man har tittat på SDs väljare om invandring, så har det varit så där att den här invandringen hamnar på plats 12 eller vad det är. Det är ungefär så, 10-12 bland så kallade vanliga väljare. Och sen så ligger det liksom i absoluta toppen bland SDs. Och så här har det varit med Miljöpartiets väljare också. Hur mycket de har värderat frågor som miljön och jämställdhet. Så, jag menar, kan feministiskt initiativ lägga sig till med en miljöpolitik? Och jag ska ärligt talat säga att jag har aldrig hört dem snacka om miljö. Det har verkligen gått mig förbi i sådana fall. De har säkert det, men de har inte gjort någon stor grej av det. Då så finns säkert där att fiska. Det blir väldigt spännande att titta på Almedalen i år och se om de kommer göra något kanske mer konstruktivt än att bränna upp massa cash.
Fast det var ju, fan vad det var coolt.
Jag vet inte, ja.
Jag är lite, ja, sucker för den kursen.
Jag gillar stora grejer av den typen, mm, men jag hade gillat det bättre om det var monopolpengar som hade låtsats vara cash.
Är det sant? Ja, har faktiskt du problem med att det?
Ja, jag har det lite.
Varför då?
Ja, men det är inte så här, du kan göra grejer med de där pengarna. Det finns.
Men det var ju så, alltså, poängen var ju så cool,
ja,
alltså,
jag förstår hur du menar. Kanske om det hade varit en lite mindre summa då, eller något, om det hade varit 10 000 spänn eller något.
Är det sant?
Ja, ja.
Men gud, fan, jag är förtjust i den,
ja.
Det hade ju inte gått att göra om det.
Nej.
Men det var bara så liksom, ja, ansyn.
Ja. Det som var häftigt var att det var ett vågat politiskt beslut.
Så coolt.
Och det är väl någonting man får säga saknas i Sverige överhuvudtaget. Och det är ju liksom en rak linje från det här med de här ultramedietränade politikerna. Där du får inte sticka ut i klädsel eller åsikter eller i ditt tal eller liksom i din personlighet på något sätt.
Fast tycker inte du att det är lite intressant att det har varit mycket så här. Ja, men om vi tittar på Aida Hadzialic, alltså att hon har ändå varit ute mycket och gjort lite så här, ja, men utspel typ, eller så här, ställt upp på intervjuer och sagt lite så här skarpa grejer typ, alltså, inte det lite intressant?
Så det är det, absolut.
Gud, nu blir det här politik.
Ja, nej, men jag förstår. Men jag känner att det är fortfarande så här, en negativ nyhet slår alltid en positiv nyhet.
Mm.
Fan, hon är ju bra. Mm. Hon är ju skarpt. Det är klart det är roligare med någon som inte kan uttala Auschwitz. Alltså, det är klart du hellre drevar om det liksom dag ut och dag in än någon som är liksom duktig och skarp.
Men jag undrar om det, alltså, jag tänker på liksom strategin bakom. Alltså, vad är tanken bakom att hon är ute och säger en massa... Alltså inte knasiga saker, men ändå typ, det är väldigt skarpt för att vara ändå...
Ja, hon vill profilera sig. Hon har väl fått order om att profilera sig.
Ja, men jag undrar varför.
Ja, men det kan man ju undra. Jag vet inte mer än du där, men man kan ju absolut tänka sig att det finns ju klart någon långsiktig plan. Det är ju någon agenda med detta profilerande.
Ja.
Så är det ju.
Mm.
Annars får du ju sitta och hålla tyst.
Hålla snattran, annars får det bli... ja.
Mm. Hur länge tror Isabella Lövin sitter där?
Alltså, jag vet inte. Jag tyckte det kändes väldigt jobbigt. Jag tycker
allting
det
här Fridolin känns... avverkar de här kvinnorna så här och han själv
förmodligen
sitter kvar, jag
tror
det. Jag händer det en gång till, då blir det ett jävla jättepoddprogram med drev mot kvinnor. Då får vi plocka in chefredaktörer och allting.
Men jag tror kanske inte att det skulle vara så, alltså, för att hon... Av någon anledning, alltså det är väl någon så basic grej som så här... ja, men karisma eller någonting, men medierna går inte, alltså de tycker inte lika illa om henne som,
ja, men hon har en viss liksom en annan utstrålning. Hon, det är mer moget, men det är också liksom en slags akademisk tyngd.
Men jag menar, kolla Åsa Romsson också, extremt akademisk tyngd.
Nej, för att inte, hon har inte det, den framtoningen.
Nej, liksom, men jag menar,
hon har också, hon har suttit i Bryssel liksom, och det är sånt som ger väldigt respekt på gott och ont i svenska medier. Man blir lite tjusad av att hon har haft internationell roll. Så. Men däremot så tycker jag synd om man är ur liksom ett medieperspektiv. Hon måste känna sig oerhört blockerad nu. Och här finns väl verkligen risk för att hon blir en mer slätstruken, kan det, en mer slätstruket språkrör. Just för att hon inte vill trampa i klaveret med medierna.
Jag tror att i så fall om jag tror att hon kanske då av alltså att hon inte skulle palla, att det skulle vara en anledning till att hon skulle då lämna på sig. Men det, alltså, det är verkligen spekulationer nu. Men det bara, intrycket är att det är väldigt alltså högt tryck nu. Alltså jag tycker Gustav Fridolin sitter ju där som att han alltså, mår så bra.
Ja, det tror jag han gör. Han mår väldigt bra.
Kul att någon mår bra.
Nej, nu gled vi över till den. Nu blev det den politiska podden.
Ska vi köra lite medienyheter?
Jag har en verkligen renodlad mediefråga till dig. Nöjesguiden ska uppstå som tryckt tidning med nya ägare, nya huvudägare. Och berätta, hur känner du? Du är ju för tusan tidigare chefredaktör där.
Alltså,
i sommar redan ska sägas.
Ja,
ja.
Alltså, det är klart att jag, alltså, för det första så hade jag inte förstått att de hade liksom lagt ner den tryckta.
Nej. Nej.
Men
jag blev också lite osäker när jag såg den senast i någon ställe.
Ja, men alltså, så här, det är klart att jag, alltså, så här, jag jobbade där 5 år och jag kommer alltså, alltid vara typ kär i Nöjesguiden. Det blir så liksom, men det är så här. Ja, men det är liksom ens lilla bebis på ett sätt. Så det är ju skitkul att den då kommer tillbaks. Men jävligt speciellt ändå att satsa på print. Alltså, för det är att gå mot strömmen.
Ja, och särskilt nu när man har utvecklat hemsidan så. Den är välbesökt och den är väldigt bra på att interagera med sina läsare. NG.se, deras läsare, är väldigt aktiva i kommentarsfält. Även om det ofta verkar vara liksom rena kompisar till skribenterna, får man ju säga. Men det sprids. De gör ett jäkligt roligt nyhetsbrev som kommer ut. Som är väldigt så här, pick då. Och alltid med väldigt lockande rubriker. Och det blir ofta liksom spritt på Facebook. Och mycket så här också att det har börjat svera med olika åldrar. Jag tycker jag kan se mellan så här 18 och 40 på Facebook. Att det ändå är, just för att de har lyckats knyta till sig så kul och vassa skribenter. Och lite i det här liksom smöriga medieklimatet vi har. Man smörar för kändisar. Och man blir nationell stolthet, verkar man känna, över Petra och Måns i Mello. Och ja, men det är så här, hovet är ju en enda liksom kiss-ass-orgie i svensk press till exempel. Hela den bevakningen. Så står ND.se för något slags mellanting. Det är fan inte vice, det är det inte. Men det är ändå liksom, det drar ändå åt det här respektlösa, nästan så här brittiska mediehållet. Där man verkligen gör narr av allt och alla och slår till höger och vänster. Och verkligen inte drar sig för att göra något fräcka skämt om, ja, men på populära kändisar eller kungligheter eller mediestjärnor eller vad det nu är. Kommer man lyckas behålla den tonen i print? Hur kommer den här tidningen se ut?
Ja, jag tror att om man tittar på vilka ägarna är, alltså det är ägare som redan har papperstidningar. Jag är inte läsare av dem. Total i Stockholm och Total i Gothenburg. Engelskspråkiga tidningar. Har du sett dem någonting?
Jag har sett dem. Om jag inte minns fel så har de lite glossy. Det är väl så här SvD, vad heter de, Perfect Day-känsla.
Ja, men
inte
kanske
Perfect
inte
Day,
blir,
vad heter de? Perfect Guide, just det.
Kanske det blir alltså, en liknande produkt. Att det inte blir som, samma som det har varit. För att när jag jobbade på Nöjesguiden, då hade alltså tidningen sett likadan ut i 30 år.
Det var
alltså,
så?
Samma format, samma liksom, okej, inte samma papper, men samma typ av känsla liksom.
Tjockt, tryck, svärt, tungt, liksom kletig broadsheet. Det kan inte funka igen.
Nej, men det är det jag undrar. Är så här, för att det är ju, det ska bli intressant helt enkelt att se vad för typ av printprodukt det blir. Men nu, jag är bara så här, det ska bli jävligt kul att se vad som händer. Men med en liksom parentes, att jag tycker det är speciellt och riskabelt att satsa på print.
Ja, visst är det.
Ja.
Ja, alltså, det är därför det är modigt. Men
är det modigt eller dumt?
det tycker vi avgör efter 2-3 nummer. Vi får se. Vi får se om det kommer vara samma distribution. Gamla Nöjesguiden var ju liksom överallt på olika ställen och shopping.
Gratis.
Ja, och gratis överallt. Så vi får se om det blir samma typ av marknadsföring. Blir det någon grej att man kan betala någon avgift, ska man få den hem, kan man få den till jobbet, och så blir det någon annan, kommer du få den första av alla, kommer de börja ta betalt för något på nätet, alltså vad kommer med den här strategin, det är skitspännande.
Ja, det ska bli intressant. Har vi något mer som vi vill ta upp?
Inte vad jag kan tänka på, förutom att vi vill ha lite mer lyssnarinteraktion, tycker jag, när det gäller så här direkt önskemål. Vilka vill ni se som gäster? Vad vill ni ha för önskade ämnen? Nu är det inte så långt kvar till sommarlov som vi väl kommer gå på någon gång, kanske kring midsommar eller något, får säga. Så passa på nu så här, kvinnor och en del män, i slutet av poddterminen. Det har ju gått så jäkla snabbt, det är ju plötsligt liksom mitten av maj. Så önska på, för att vi är väldigt lyhörda för sånt. Så fort ni vill ha något så försöker vi göra det.
Jag är bus. Önska på. Och Lisa, du och jag hörs om en vecka. Eller om 2 veckor. Tack för att ni lyssnar.
Ja.
Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.